Psalm 23, jag vet att ni kan den i stort sett utantill. 6 versar. Och jag har god lust att göra som de gamla predikanterna gjorde förr. Gå rad för rad och vers för vers. Och 6 versar, det är väl överkomligt. Det hade varit värre om jag hade läst den 119:e psalmen som har 176 versar, om vi skulle gå igenom alla dem. Det finns en predikant i England, tror jag det är, som har slagit världsrekord i predika längst. Jag minns inte hur många timmar det var, men det var bra många timmar. Och han utgick ifrån den 119:e psalmens sista vers, där det står i den engelska översättningen: Herre, din tjänare har gått vilse som ett får. Och det kan man nog säga i det sammanhanget, kan jag tänka mig. Men vi ska koncentrera så mycket som det bara går. Men jag vill ändå dela några tankar utifrån psalm 23. Den gode herden är överskriften i folkbibeln. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Om vi börjar med första versen, så har jag tänkt så här, att man kan läsa de första stroferna där med betoning på olika sätt. Man kan läsa till exempel: Herren är min herde. Ja, han är din också. Och han är allas herde. Men för mig så står det för att jag och Jesus, vi har en personlig levande relation med varandra. Det är därför jag kan känna samstämmighet med det uttrycket: Herren är min herde. Kristen tro och levande sådan handlar inte om dogmatik, teorier, teologier, filosofiska system. Utan vad levande kristendom egentligen är i kärna är levande relation med Gud. Jag har tänkt på en man som följde Jesus som hette Thomas. Och i efternamn så hette han Didymos, men han blev kallad för tvivlaren. Vilket öknamn. Vem skulle vilja ha ett sådant? Jesus har dött, så han uppstått igen. Lärjungarna är av rädsla för judarna att de ska göra dem något illa också, är samlade i ett rum med en låst dörr. Då kommer Jesus och är mitt ibland dem, visar dem sina händer och uppstungen sida och berättar att jag var död men jag lever, här är jag. Och de blir upprymda och glada och så går de ut och så träffar de Thomas och så berättar de för Thomas att Herren har visat sig för oss, han lever. Och Thomas, som var lite benägen att tvivla, han säger till lärjungarna: jag skulle också vilja se det där och sticka fingret i hålen efter spikarna och handen upp i sidan som var uppstungen med ett spjut. Annars kan jag inte tro. Har du känt det där ibland? När mörkret gasskramar, jag kan inte tro. Men så är de samlade på nytt igen, står det. Och då är Thomas med ibland det. Vad fint det är att vara med. Man vet aldrig när och hur Gud kommer. Det är alltid bra att vara på plats. Då är Thomas där i alla fall. Och så kommer Jesus igen. Och så säger han till Thomas i ett direkt tilltal: Thomas, här är jag. Stick ditt finger i hålen efter spikarna. Känn på min sida. och tvivla inte utan tro. Vad säger Thomas då? Jo, då säger Thomas: min Herre och min Gud. Då fick han det där levande hjärtats kontakt med den uppståndne Kristus. Min Herre och min Gud. Sen kan man också läsa: Herren är min herde, med betoning på Herren. Och det är inte självklart att alla kan göra det. Jag skulle vilja ställa frågan: vem är din Herre? Jag är så glad att kunna säga att det är den levande Guden som är min Herre. Jag bekänner honom. Jag läste en fruktansvärd berättelse som ägde rum för några år sedan i Frankrikes huvudstad Paris. Det skulle bli en gigantisk rockkonsert, och nu talar jag inte för eller emot rock. Jag har själv en överrock, så jag bryr mig inte om det. Men det skulle bli en stor konsert, och det var hårdrock som gällde. Och ett mycket grymt band skulle spela som samlade tusentals besökare. Fyllde konsertlokalen proppfull. Det var bara det att de sjöng en fruktansvärd sång som de ville publiken skulle vara med och sjunga i. Och det var en sång som sa så här: jag älskar Satan och vill tjäna honom. Ja. Det var då de frigjorde sig, de där terroristerna som under sina kläder hade gömt både k-pistar och handgranater och sköt urskiljningslöst ut ibland folkhopen och kastade sina bomber. Och 89 människor gick raka vägen in i evighetens värld med sången tonande: jag älskar Satan och vill tjäna honom. Jag ska säga dig idag, denna söndag förmiddag, jag är så glad att jag får lärt känna Jesus Kristus och vet att det är Gud som är min Herre och min herde. Vem är din Herre? Sen kan man också läsa med betoning på: Herren är min herde. Och jag älskar det uttrycket om Jesus, för det är ju honom det handlar om i psalm 23. Herden. Och salmen bar ju som överskrift: den gode herden. Och Jesus, han säger ju själv i Johannes 10 kapitel: jag är den gode herden som ger mitt liv till lösen för alla människor. Ja, jag är inte bara herde, jag är också grinden in till fåren. Den vackraste bilden jag har av Jesus, det är från barntavlans värld. Där han har räknat in de hundrade fåren och kommer till 99, och så märker han att ett får fattas, det hundrade. Då beger han sig ut i ödemarken och letar efter det förlorade fåret, står det. Och han letar tills han finner det och tar det och bär det till jorden. Och jag tycker det är en av de vackraste bilderna utav Jesus. Han uppsöker och frälser det som är förlorat. Du är en sökare, men Jesus är en ännu större sökare. Han söker dig var du än befinner dig. Och i vilken livssituation du har hamnat: sårad, sargad, bitter, besviken, sluten, knuten, vad vet jag. Men han vill lyfta dig idag och bära dig. Jag är grinden, sa Jesus, inte fåren. Du vet, fårhagen kunde bestå av en stenmur, en omgärdelse av sten. Eller också var det taggiga växter som skyddade mot vilda djur eller att rövare kom och plundrade jorden. Men det fanns en svag punkt, och det var grindhålet. Där kunde både vilda djur och rövare slinka in. Men Jesus säger: jag är grinden. Med mitt eget liv jag försvarar min jord. Det finns andra herdar, säger han. Dåliga herdar, onda herdar, lejda herdar. Herdar som överger jorden när fara kommer. Men om en djävulen går omkring som ett rytande lejon, så vill vi ha kontakt med Jesus, står det, så ska han försvara oss. Ja. Det är underbart, du går inte ensam i livet. Jesus är med dig. Det står om Jesus i Hebreerbrevet 13 och 20 att han har fört fårens herde, står det om, Jesus, om Gud. Han har fört fårens store herde, står det dessutom, upp ifrån de döda. Och nu har vi, säger Petrus i första Petribrevet, få vänt om till våra själars både, vårdare och herde. Visst är det underbart? Och det kallas också i första Petribrevet för att Jesus är den högste herden, och han kallas också där då för överherden. Och en dag så ska han få vara evigt våran herde i den himmelska världen. Han ska leda oss som sin fårhjord, står det. I den klara älven. Lammet ser du. Lammet som är herde. Underbart. Idag tittar Jesus med sina herdeögon på dig. Och det är kärlek i de herdeögonen. Han ser dig. Herdeögat ser dig. Herde är trohet. Han sviker dig aldrig. Herden är oerhört lojal mot sin jord. Han har en herdekraft som befriar om nu vilddjuren är i antågande. Han har en ömhet, hade jag tänkt tala om, men jag ska inte göra det. Men han bär, han tröstar, han lindrar och ger ro. Det var första versen. Nu har vi bara fem kvar. Det ska gå fort. Han låter mig vila på gröna ängar. Och vet du, jag blev så välsignad när jag läste det här. För vet vad det handlar om för mig? Jo, det handlar om att mitt hemsamhälle Bankeryd är omnämnd i psalm 23. Det visste varken jag och det visste inte ni heller. Men det är nämligen så att det är område som min fru kommer ifrån i Bankeryd och uppvuxen på strax intill där vi bor idag, har just namnet Gröna Ängar. Bostadsområdet Gröna Ängar, som vi uttrycker det. Tänk att det är med i psalm 23. Nej, det handlar ju naturligtvis om fräschhet, friskhet, något vilsamt. De gröna ängarna, de kommer utifrån Mellanösterns heta område, ökenområde. Och så når de den här oasen med lite grönt gräs. Du förstår vilken upplevelse för både herde och jord att få komma in på det området. Känner du din tro trött och kanske nästan lite bränd, så önskar jag att du ska få komma ut på fräschörens gröna äng idag och känna friskheten möta dig. Han för mig till vatten där jag finner ro. Bibeln talar väldigt mycket om vatten. Redan ifrån första Moseboks första kapitel och Guds ande svävade över vattnet, står det. Och det sista Bibeln talar om i Uppenbarelseboken, det är kom och tag av livets vatten fritt och förintet. Och mellan de polerna talas det väldigt mycket om vatten i Bibeln. Och människan består ju till stor del av vatten. 2/3 utav oss består av vatten. Och när vi ligger i mors kropp så är vi omslutna utav vatten. Hela vårt liv handlar om vatten, skulle man kunna säga. Utan mat kan du vara under veckor. Men utan vatten kanske bara 2-3 dagar. Sen kommer skador och död. Jesus säger om sig själv att han är det levande vattnet. På sista dagen i högtiden, står det i Johannes 7, stod Jesus där i templet och ropade: om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Och så säger han, det vatten jag giver blir i honom en källa med evigt liv. Och nu ska jag inte bravera för dig, men jag brukar läsa i den spanska översättningen, för jag håller på att gnugga mina geniknölar lite på det där. Jag ska inte berätta varför, men i alla fall, jag tycker om den spanska översättningen som säger, när vi läser att Jesus vill bli så som en källa med levande vatten som springer fram inom oss, så säger den spanska bibeln, det ska bli som en fontän inom honom, en springbrunn. Och jag tycker om det uttrycket. Känner du att det flödar idag utav andligt liv? Det ska bli som en fontän inom dig. Nu kommer vi till nästa vers. Blir ni förvånade? Det gick så fort. Nu är vi redan på den tredje. Han vederkvicker min själ. Och jag har grunnat på det där ordet vederkvicker. Vad betyder det? En del av er som är ännu äldre än jag kanske känner samhörighet med det. Men jag känner mig lite undrande. Vad betyder det egentligen vederkvicker? Och då fick jag se att i den grekiska grundtexten så betyder det helt enkelt han återskapar, restaurerar. Ja, han går ännu längre, för det står om Jesus, han gör allting nytt. Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Han vederkvicker min själ. Han restaurerar, han återställer. De pratar om det när de är ute och super och slår runt. De ska ta sig en återställare för att komma i balans igen. Ja du, en bättre balans kan du inte få i livet än att han, Jesus Kristus, får återställa för dig. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Och jag är så glad för det rörelsetempot som står i de här verserna. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Inte att jag har satt mig där eller bosatt mig där eller alltid ska vara där. Utan det talar om att det är en passage jag ska passera. Jag är på väg till något annat. Jag går igenom för att nå fram till något annat. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Hör du, vi har ett mål som vinkar, sjunger vi en segertonesång. Så härligt ovan skyn, och en dag så brister slöjan för min syn. Ja. Jag läste en bok om en mycket gammal medeltidsstad i Syrien. Och i den här staden så går det en underjordisk gång under hela staden. Den är trång och vinglig och krokig. Och man får gå där lite krum och böjd för att ta sig fram. Men så ljusnade det. Och tunneln börjar gå uppåt mot det där ljuset. Och när man stiger ut i ljuset så befinner man sig plötsligt i en slottsträdgård med fantastiska träd som växer där och blomster, koreografier i enorma färger. Och när jag läste om den där vandringen i mörkret i den där tunneln som går upp i slottsträdgården så sa jag halleluja! Så ska det bli när vi lämnar den här jorden och går in i den eviga världen. Vad inget öra har hört, skriver Paulus, och inget öga sett har Gud berett åt alla den som älskar honom. Vad har du satt ut för mål? Jag har himlen. Jag har en evangelistkamrat som gick bort alldeles nyligen i den svåra sjukdomen ALS. Vi kom från samma samhälle, vi växte upp ihop, vi gick i skola tillsammans. Vi jagade samma tjejer, höll jag på att säga, och vi gjorde lumpen ihop. Och så kom Gud och kallade oss och vi gick ut som evangelister tillsammans och hamnade i Härjedalen. Och då var jag knappt 17 år. Och så har vi levt våra liv. Jag i min knepiga tjänst och han i sin underbara tjänst. Han har nämligen varit pastor och föreståndare och jag har bara fått vara reseevangelist. Och de sa en gång till mig, ska det inte bli något du tar dig snart? Eller håller du på och reser fortfarande? Ja, du vet vilka karriärtankar man kan få. Nåväl, i alla fall, vi såg fram emot att vi skulle fylla 65 år. Vi hade hört att det är underbart att bli pensionär. Och han pratade så mycket om det här med 65 och pension. Åh vad skönt och vad härligt och roligt det ska bli. Så han gick och köpte sig en liten stuga i Blekinge skärgård och en ruffad liten båt. Och så skulle han och frun ligga och kajaka mellan öarna och fiska och övernatta. Och allt skulle ju vara så fantastiskt. Men nära nog när första orangea kuvertet med pensionen kom, så kom också meddelandet från sjukhuset att proverna visar att du har ALS. Och på 1,5 år kopplades funktion efter funktion bort. Och han låg på Ekhagens gästhem i Jönköping helt utan att kunna röra någonting. Så var jag ofta där och hälsade på. En dag när jag var där och hälsade på så berättade han att jag hade haft besök av läkaren här. Och de berättade för mig, han hade 2 funktioner kvar. Det var bland annat struphuvudet, han kunde tala och han kunde blinka. Så säger de att du får bereda dig på mot slutet här nu att du förlorar även de möjligheterna. Och när han hade gått och lämnat mig, berättade min vän, så kände jag mig nedslagen och tänkte, ska det bli ännu värre än vad det redan är? Men då fick jag vara med om något fantastiskt, sa han. Då kommer Jesus rakt in i sjukrummet, går rakt genom väggen fram till mig. Och han tar mig vid handen och säger, vi ska gå en promenad du och jag. Och så lämnade jag min sjukbädd och vi gick ut genom väggen och kom upp i världsrymden. Och jag kom rakt in i himlen. Vilken värld, berättar han. Jag såg färger och jag hörde toner som inget öra kan föreställa sig på jorden. Och när jag är där i himlen så får jag möta en del personer. Och de första jag möter, det är mina gamla föräldrar. Och jag kände hans föräldrar mycket väl, och att de var i himlen, det var för mig helt självskrivet. Det var väl inte så märkvärdigt. De hade alltid varit med i församlingen. Och alltid var de med i allt vad de bara kunde vara med i. Ja, bönemöten, servering, ja, vad finns det? Allt möjligt finns det att engagera sig. De var med jämt, i ur och skur. Men så säger han plötsligt, utöver andra jag möter i himlen så möter jag också en släkting till mig. Kalle i Ådalen. Vad säger du, sa jag. Träffar du Kalle i Ådalen i himlen? Han kan inte vara i himlen. Jo, sa han, var i himlen. Jag hälsade på honom. Jag tog honom i hand. Och jag blev så brydd, för Kalle i Ådalen är för mig synonymt att inte vara intresserad av Gud och vara placerad av mig långt borta. Men vad vet jag, har jag lärt mig vad Kalle i Ådalen umgicks med för tankar? Och vad sa han till Gud innan han lämnade denna jordelivet? Det vet inte jag någonting om, men han var mött i himlen. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal så ska jag passera den. För jag ska bo i Herrens hus, slutar salmen med. Oj då, vad klockan går. Jag tycker själv det är så intressant, så jag känner det som jag står jämt och lyssnar. Oj! Är det du som har kommit på det där? Du dukar för mig ett bord och du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag ska inte fördjupa mig för mycket i det, men jag har tänkt dels på oljan. Vi kommer just hemifrån Israel och vi har varit i Negevöknen, bland annat i denna otroliga värme som var där. Otroligt varmt. Och då var det så på denna tid att en beduin som bodde i ett tält ute i öknen, fick han en vägfarande så var det självklart att han var gästfri och bjöd honom in att vila och få förfriskning. Men han hade en oljeflaska som bestod av olika ingredienser, och en av ingredienserna i denna oljeflaska, det var av kylande effekt. Och när den hete ökenvandraren tog in hos beduinen så smorde han honom på pannan, hans heta panna som var bränd av solen. Och så fick han känna denna välsignelse av denna svalkande effekt. Du förstår vad det måste ha upplivat livsande. Idag vill Jesus smörja dig med en helig olja som han själv har sammansatt. Som ska lindra, bota, hjälpa dig. Jag var på Nya Musik i Jönköping och köpte mig en oljeflaska. Jag tycker det är bra att alltid ha med sig det. Man vet aldrig vad man träffar på för människor. Och ibland smörjer jag mig själv med olja. Men så när jag kom hem med den nyinköpta oljan så sa min fru, hon visste inte att jag hade varit och köpt den. Det var ekologiskt fin olja. Så sa hon, jag har så gräsont i magen, sa hon. Hon hade riktiga magbesvär. Och då sa jag, jag har varit och köpt en oljeflaska. Jag kan prova den på dig, du är den första jag ska smörja med olja. Så vi satt på sängkanten ihop och jag smorde henne med olja. Och sen gick jag och satte mig vid skrivbordet och ringde och jagade möten och hade mig. Och så rätt som det så säger min fru att, du, jag har inte ont i magen längre. Och då säger den store trosgestalten för barnsamariten, är du säker på det? Ja, säger hon, jag har ju ingen värk. Ja, men ungefär känn efter så du är riktigt säker, menar jag på. Men du förstår, jag tror man får vara så här barnslig. Man behöver inte vara så högstiltad på allt, utan tro som det står och handla som det står och vara naturlig och enkel i din tro. Du kommer få uppleva att Gud är en levande verklighet. Han fyller min bägare så den flödar över. Vi skulle kunna ha en hel utläggning bara om bägaren här. Den kunde vara gjord av guld, vilken bägare. Den kunde ha varit av silver. Den kunde ha varit av något annat material. Jag läste att man till och med gjorde bägare av sten. Man horkade ur och man snidade fram dem ur trä. Men det är ju inte bägaren som sådan som är det intressanta, om det är guld eller trä. Utan det som är intressant är vad som är i bägaren. Och han låter den vara så full, står det, så att den flödar över. Gud är inte snål. Min Gud ska efter sin rikedom, står det i Filipperbrevet, på ett härligt sätt ge er allt vad ni behöver. Och i en psalm står det att unga lejon kan lida nöd och hungra. Men de som söker Herren saknar inget gott. Det här skrev David för över 3000 år sedan, alltså över 30 århundraden tillbaka. Det finns ingenting kvar utav David. Det finns inget utav harpa kvar eller något annat materiellt. Men ordet lever kvar, det han skrev. Och har under alla dessa århundraden och årtusenden varit till tröst och hjälp för människor. Guds eviga ord som förblir. Jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Det är slutklämmen på psalm 23. Nu är vi på väg. Amen. O Jesus, vi tackar dig för denna mättnad i atmosfären idag. När ditt ord får möta vårt hungriga inre. Och vi har olika behov som har uppstått under livets gång. Men tack att du är stor att räcka till för varje behov. Vad det än må vara och gälla. I Jesu namn.